A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Gillade ni min sitcom Mina Problem på YouTube? Vill ni se en hel lång film som utspelar sig i samma universum som den tv-serien? Istället för en säsong 2 av Mina Problem så ska det vara en sammanhängande komedifilm på 90 minuter. Då tycker jag ni ska gå in på Kickstarter och bidra till att en sån film kan bli verklighet. Den kampanjen pågår just nu i april och maj. Och det finns massa bonusar man kan få, rewards, bland annat min stand-up-timme Uppvigling som ni kan få, och lite t-shirts, böcker, posters, konsttryck, massa skoj. Så var med och få den här filmen att bli verklighet, för det kanske är det enda sättet att göra en rolig film på idag. Googla Kickstarter och Mina Problem så hittar ni kampanjen. All info du behöver och länk till Kickstarter-sidan hittar ni i avsnittsbeskrivningen på din poddradio. Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Adam Hilario.
Det är sant.
Det stämmer, det stämmer. Det är ett namn som kanske vissa av Arkivsamtals lyssnare har hört innan. Du, för Arkivsamtal, eller för, i min värld, så kanske för folk som följer mig så kanske du är mest känd som regissören bakom Mina Problem.
Det är också sant.
TV-serien eller YouTube-serien som... Den finns på.
Ja, 6 avsnitt.
6 avsnitt och nu så planerar vi att göra en långfilm i samma universum.
Ja.
Och fortsätta samarbetet. Men du är ju en filmarbetare, kan man väl säga, i grunden.
Absolut. Jobbat i filmbranschen sedan 2003. Mitt första filmjobb var som chaufför åt Loa Falkman på Gotland när vi gjorde Lilla Jönssonligan. Mm. Jag pluggade film på Gotland.
Vad hette 02 den utbildningen?
05. Det var en producentutbildning som inte finns längre på högskolan.
Okay.
Högskolan heter väl idag något annat än högskolan.
Så det var 20
Gotland.
År sedan du hade ditt första filmjobb?
Ja, började som assistent på barnfilm och sen var jag ner en sväng på Wallander i Skåne när de började göra första filmerna där.
Mm.
Och sen direkt in till Stockholm och massa polisfilm med Beck. Jag tror jag har varit med i 7 eller 8 Beck-filmer, både som assistent och sen vidare till First AD.
Fadd har du jobbat mycket som,
ja,
men också som regissör på några produktioner.
Ja.
Och har du haft några andra roller inom film?
I film, ja. Alla roller. Men det är ju för att man klättrar. Antingen börjar man som kaffekokare eller som chaufför oftast när man är ung. Och jag körde bil och sen blev man produktionsassistent och sen blev man koordinator. Jag gjorde några film som koordinator.
Mm.
Och därefter First AD.
Mm. Och du har jobbat med Grotesco, Stig Helmer Story med Lasse Åberg, ja. Svensson Svensson.
Ja.
Lite med stora Jönssonligan också.
Ja, just det, med Thomas Halvorsson. Och sen väldigt mycket TV4-humor, så här Robert Gustafsson och... Holstein Gottorp fanns det något som fanns och ja, men det känns som det är väldigt mycket. Jadrowski gör ju väldigt mycket och där har jag varit väldigt mycket och även Se vänner gjort liksom biofilmer Säg vänner heter väl SF nu för tiden.
Och vi lärde känna varandra lite genom musikbranschen.
Just det.
Alltså yeah. det var rätt länge sedan. Det var när vi spelade med far och son. Vi skulle ha ett gig på Annexet i Stockholm. Ja. Och jag kommer ihåg, alltså du hängde väl en del då med Movits, det bandet.
Jag polade med den trion och där började väl med att jag gjorde musikvideos till dem. Mm. Också för väldigt många år sedan. En musikvideo som heter Sammy Davis Jr. och även Nanana. Gjorde vi kanske 2009. Och då blev det väl att...
Du regisserade dem då? Eller?
Nej, då var jag första idé också.
Mm.
Men då var det väl vår connection där att vi båda hängde mycket på Golden Best.
Just det är skivbolaget som där jag också FIFA hängde mycket källan. Av.
Exakt. Så där var det ju fester var och varannan helg.
Mm.
Och då kanske vi började springa in i varandra.
Mm.
För det var både Movies då, far och son, och även Maskinen.
Ja.
Och ett gäng andra artister.
Ja, det var ett gäng som var signade.
Ja.
Svenska Björnstammen ett tag också.
Ja.
Men ja, men sen så kom jag ihåg att du frågade någon gång oss då, vill ni ha någon som spelar cello när vi ska uppträda live?
Ja, men det var i samband med att jag visste att det skulle vara den här stora julkonserten och jag hade nog gjort något med Movies där innan. Och att vi då, det var inte det i svängen med att just Nattlivspussel hade kommit ut och att det var stråkar på den?
Jo, det var ju syntstråkar på den, okay. Då, tror jag. Och sen, men du spelar ju då ett riktigt stråkinstrument.
Ja, jag spelar ju cello.
Du har gjort det sen kommunala musikskolan, gissar.
Exakt, tvingad sen 7 års ålder av mamma i Ystad. Jag är ju uppvuxen utanför Ystad.
Nej, men du började tycka det var roligt sen?
Från åldern 7 till 13 så var det väl mest en pina och plåga. Sen vid åldern 14-15 då fick vi åka på så här musikresor till Tyskland och Polen, utbytes med vänorter. Mm. Och då var det ju plötsligt kul, för då fick man ju börja hångla med violinisterna.
Mm-hmm.
Ja, ja.
De var alltid tjejer.
Ja, men det fanns lite söta violinister i symfoniorkestern.
Mm.
Och då fick vi också våra första liksom, tonårsfyllor på de här Polen- och Tysklandsresorna.
Ja, men det är lite sånt som folk pratar om, konfirmationsläger eller sånt där. Att man får åka iväg utan föräldrar och med andra ungdomar. Jag åkte nog aldrig på några sådana grejer. Alltså riktigt när jag var liten.
Jag kan säga, det var ändå lite romantiserade. En annan tid, för att då söp vi ungdomar som 15-16-åringar på våra hotellrum. Vi hade ganska bra stora hotellrum i Polen, kommer jag ihåg. Men sen för att liksom, lärarna skulle ha koll på oss så kom de ner och tittade till oss.
Mm.
Men de kom ju också ner och tittade till oss med spritflaskor. Alltså de hade med sig öl ner, för de ville ju inte sitta torra när vi ungdomar satt och drack.
Här, ni fick dricka då?
Liksom. Ja, de såg väl väldigt grovt mellan fingrarna. Men det var väldigt gemütligt och trevligt att sluta med att vår dirigent liksom spelade fjol bakom ryggen och spexade. Ja.
Nej, men det, jag tänker på det med så här, när folk som tvingar barn att spela instrument eller att läsa böcker och sånt också. Det var någon amerikansk komiker som hade ett skämt, rätt grovt skämt. Som var så här, ja men han pratade om homosexualitet och så han sa, ja men att bli knullad i röven, det är lite som att äta spenat. Om man blir tvingad till det som barn så kan man uppskatta det även i vuxen ålder.
Ja,
men liksom läsa böcker blev jag rätt mycket tvingad till som barn.
Okej. Okay.
Och sen, nu kan jag uppskatta det även i vuxen ålder.
Ja, just det.
Men
jag tackar väl min mamma idag, för att det har ju i vuxen ålder gett mig väldigt mycket. Alltså att jag kan glida in och spela cello på kompisar som behöver lite pålägg på sina album de gör. Så att jag är ju med på en och annan låt som ligger på Spotify.
Mm.
Både liksom amerikansk sexy R&B.
Okej.
Okay, för artister som jag aldrig har träffat till...
Så du är en hyfsat skicklig cellospelare. Alltså, jag tyckte ju absolut det lät felfritt när jag hörde det.
Ja.
Men om man inte är insatt i någonting så vet man inte på vilken nivå det är riktigt.
Liksom. Ja, just det. Nej, men då skulle jag säga medel. Det finns ju absolut de som jobbar med det som är så jävla vassa. Men jag kan ändå sätta en ljudmatta och få det att låta hyfsat bra. Mm. Och sen är det ju, så både som med filmen, det är bara att ta om det blev lite surt. Liksom.
Mm.
Kör några tagningar som sitter där.
Ja, men så vi hade den konserten tillsammans, så jag la in dig som cello i min mobiltelefon.
Ja,
sen så något år senare så ringde cello. Eller jag var på också på vad jag hävdade var något av en skilsmässofest.
Ja, med mitt förra ex.
Ja.
Ja, när jag bodde i City. Ja, det är sant. Vi hade väl en...
Vilken var ett speciellt tillställning. Du,
ja,
sa så här, men ni skulle separera,
ja,
det... och bjöd in till fest.
Vi hade varit tillsammans så jävla många år, men vi var ändå polare och så skulle vi lämna den lägenheten. Då tänkte vi går ut with a bang. Mm. Så vi bjöd väl in våra polare och vi hade...
Det Hur var länge liksom, hade ni varit ihop då?
8-9 år.
Okej.
Okay. Ja, vi blev tillsammans som ganska unga. Men grejen var att då bodde vi i City bakom Stureplan och vi hade ju en innergård mitt i stan som hade en bullbana.
Ja.
Så vi hade ju liksom turneringar där varje sommar. Världens mest centrala hemliga bullbana.
Mm.
Och det var ju perfekt lägenhet för att sen gå vidare och gå ut. Men då var det där.
Ja, det
och
var
så
jag
var det bullturnering.
Då kände vi inte annars så bra. Men jag kommer ihåg att du höll ett litet tal. Såhär, du och ditt ex ställde bredvid varandra. Och så var det så här. Ja, nu har vi varit ihop i 8-9 år här. Och nu är vi båda nöjda och glada. Ja. Vi ska gå vidare till...
liksom, lite, så
jag har nog aldrig varit med om ett sånt positivt...
En sån lite,
positiv separation.
Nästan lite Seinfeld över det. Alltså här. The perfect breakup.
Ja. Ja, du är också, vi har ju bondat också rätt mycket av Seinfeld. Du,
ja.
Vi har bland annat deltagit i ett Seinfeld-quiz i samma quiz-team.
Ja, vi var bra.
Ja, vi var bra. Vi kom tvåa med ett poängs marginal från ettan.
Ja, max, om jag inte minns fel, kanske var så här 23 poäng. Ettan hade 22 och vi hade 21.
Mm, något sånt var det.
Ja.
Men det var väldigt svåra frågor. Det var liksom frågor i stil med... Hur många gånger sägs ordet what i avsnitt 35?
Det var kanske den vi missade på.
Ja, det var nog det. Ja. Det känns,
men vi kompletterar varandra väldigt bra. För att du hade koll på din nördtrivia och sen hade jag koll på skådespelarnamn.
Mm. Och sen så hade vi Axel Tidelius var med också, va?
Ja.
Som också är Larry David-expert som har gästat arkivsamtal när vi pratar om Larry David.
Okej.
Okay. Så det var en bra trojka.
Ja.
Men sen hörde du av dig i något annat ärende, bara så här out of the blue.
Det är också, är det slumpen till varför mina problem finns eller kanske blev som det blev?
Ja, du hade hittat en gemensam kompis dator. Eller,
nej. Eller jag blev uppringd av en filmkollega, vi kan kalla henne Smink-Jenny, hon jobbar med smink.
Och hon heter Jenny.
Hon heter Jenny. Och hon bodde då i en trappuppgång vars granne på samma våning.
Mm.
Hon visste väl att jag kanske vet vem den här personen var.
Mm.
Och där låg det en massa brev från post från polisen. Mm. Uppsprättade. Liksom om grannen eller brevbäraren själv har bara varit jävligt nyfiken på att se vad de här papperna innehåller från polisen.
Mm.
Och då vet jag ju att det här också var lite gemensamma vän.
Mm.
Så jag ringde väl till dig då och frågade, vad händer med honom?
Ja.
Bor han kvar här eller är han i Malmö?
Mm.
Och för han är förmodligen intresserad av att se de här breven, om det var någon kallelse, vad vet jag.
Mm.
Och då ringer jag till dig.
Ja.
Och snackar kort om det där, om polisbreven.
Ja.
Och så frågar vi, ja men annars då?
Och då hade jag just kommit på idén att jag skulle göra en sitcom på YouTube. Och jag hade du frågade så här, ja okej, hur hade du tänkt spela in den? Så sa jag, ja nej, men jag skaffar väl någon kamera liksom. Och,
du tänkte ställa den på stativ?
Jag tänkte ställa den på stativ, jag trycker på play. Och för jag har ju sett liksom folk som gör YouTube-grejer där de ställer kameran på stativ. Och så sa jag så här... Och så här, vem ska regissera? Nej, men det tänkte jag själv göra.
Ja.
Och så sa du att, ja men kan vi inte ta ett möte?
Ja.
Och så sågs vi på ett café på Söder som var då Lilla caféet på Ringvägen.
Kommer jag nog inte ens ihåg.
Jag kommer inte ihåg det.
Nej.
Men vi satte där och då ställde du väldigt mycket sådana här frågor. Så här, okej, hur gör du med ljus? Hur gör du med klippning? Hur gör du med... Och vissa av grejerna hade jag liksom lösa idéer på. Jag hade ju inte jobbat alls med film eller tv. Eller jag hade ju varit med i tv-program liksom. Ja. Men jag hade inte jobbat med dramatiserad Jag hade bara gjort inhopp som skadis kanske i någon sån liten grej. Ja, du jobbar också som fadd då på Grotesco säsong 2.
Säsong 3.
Säsong 3.
Uh-huh.
Och det var väl innan mina problem.
Ja, men det måste vara.
Och för att då så var du också för jag var ju så här,
jag ringde dig också för vi skulle ha med liksom hela Sveriges alla komiker i det här mansrummet.
Ja, alla manliga komiker skulle vara med i ett rum.
Det var en härlig dag.
Ja, så då hade vi också snackat innan.
Just det.
Men jag hade ju liksom inte mycket erfarenhet av film. Och när du ställde alla de här frågorna så tänkte jag, ja, det kanske... Ja, att få det proffsigt på det sättet hade jag nog inte riktigt haft möjlighet till genom att bara... läka mig fram. Då hade det nog, liksom, då hade det nog blivit väldigt mycket mer B.
Kanske hade sett ut som Curb istället.
Ja, det kanske det hade gjort. Fast Curb är ju ändå en lite mer proffsig produktion.
Ja.
Och vi har också handkamera.
Ja, men är det inte så att Larry Davis hatar att vänta på ljussättning? Därför ser det ut som det gör. Att det är alltid bara platt pang på.
Det kanske det är.
Jo, jag tror han har sagt att nu kör vi, skit i ljus, det handlar om humor.
Jo, men det var också de tidiga avsnitten var lite mer mockumentary.
Ja, just det.
Och,
det ser för jävligt ut i början.
jag har inte tänkt på att det ser så
jävligt ut. Det är full sol mitt i ansiktet, men... För honom är inte det det viktiga. Men sen stämmer det väl som du säger att de senaste säsongerna är lite mer...
Ja, det blir lite mer klassisk tv liksom. Ja. Och lite mindre dokumentärkänsla också.
Ja.
Eller dokumentärkänsla.
Mm.
Och nu när vi planerar att göra en långfilm ihop så då är jag mer inne på att det ska se vackert ut också.
Mm.
Att det ska se snyggt filmiskt ut för att ge en...
Lister.
Ja, men det ger ju en annan... Alltså om man ser en film så har jag nästan det är en annan visuell upplevelse än en YouTube-serie på något sätt, tänker jag. Och också om man kanske ser det på bio då tycker jag det är jobbigare med de här skakiga handkamera. Då blir man helt
det är sant.
Då vill jag nog ha mer Wes Andersonskt symmetri och färgkoordinerat och sånt där. Är mer sugen på.
Ja.
Nu får vi se hur... Liksom...
Inga vita ytor i bild.
Nej, det var också en grej som du uppmärksammade mig på.
Ja.
När vi började liksom, jobba med mina problem. För jag tyckte väl så här, men vitt, att filma framför en vit vägg. Jag insåg inte att det såg dåligt ut på film eller på tv. Men sen när du visade lite så här klipp... Där folk satt framför vita väggar och det var liksom kastljud. Då kände jag, nej det här är inte bra. Nej. Alltså.
Och det är en av anledningarna till att din lägenhet ser ut som den gör idag också.
Mm, det är absolut.
Ja, det är härligt.
Ja, och men det är också inspirerat av Ghost World.
Ja.
Men då tittade jag väl på filmer jag gillade och tyckte var snygga och så. Ja, där har de ju färger på väggarna. Ja.
Det är ju Stockholms sjukdom att 00-talet, kanske 2010, att allting skulle vara... Bara vitt ljus och fräscht. Och nu tror jag att man börjat sätta färg på väggarna igen.
Jag tror det har vänt också. Ja. Men jag tror det har spritt sig ut i landet också. Att det var nog inte bara Stockholm.
Att nu kommer vitt ut i landet.
Nej, det har nog redan kommit.
Ja.
Det var nog kanske bara att Stockholm var lite tidigare och lite extremare med mycket ljus och fräscht.
Sen är det en kompetens och en stil att faktiskt sätta rätt färg på väggarna. Alltså kombinationer och... Hur man vill leva och bo liksom.
Jo, jag har ju jobbat en del med färg och form innan så att jag hade lite försprång.
Ja.
Men så vi satte igång och göra då och jag regisserade den här och du visade mig också lite hur man klippte i Premiere Pro och hur man gjorde ett inspelningsschema på bästa sätt
i
Movie Magic. Och...
Det jag kommer ihåg som jag tyckte var roligast. För att då blev det att vi tog upp ambitionsnivån direkt, känner jag.
Ja, det blev
för att jag kommer ihåg när vi filmade de här barnscenerna, 80-tals, att det...
Jag tänkte så här, vem ska spela Chandrika då, hon som är huvudrollen? Så tänkte jag, jag ska fråga hon som det är baserat på.
Ja.
Och då sa du, är hon skadis? Nej, men det kommer lösa sen då. Och sen ville hon då inte spela efter ett tag, men jag insåg också under inspelningens gång av mina problemavsnitten att det är ganska i 9 fall av 10 är det mycket bättre att jobba med skådisar än amatörer. Men ibland så är det vissa som är naturbegavningar.
Absolut. Men det är också vad scenen handlar om eller vad karaktären ska göra. Om det kommer funka eller inte liksom.
Jo, men jag tänkte mer så här, filmer som Kids med Harmony Korine och dem, att de körde rätt mycket med så här, amatörer. Mm. Och det blir hur bra som helst. Och det finns ju exempel på när de gör det och det blir skitbra. Men det är mer, de måste man nog liksom testa sig fram med och provspela lite med dem och se. Ja.
Och kanske tur att vi valde då till Jean-Rica, alltså Timothée Mimen, för att hon blir väldigt återkommande. Hon är med nästan i alla avsnitt. Eller nästan.
Hon är med i 4 av 6.
Ja.
Jag tror att jag är den enda som är med i alla 6 avsnitten.
Okej.
Okay.
Ja, sen är det väldigt många återkommande.
Mm.
Ja.
Du har en cameo också.
Den är...
Är den hemlig?
Nej, den är inte hemlig. Jag tror kanske att du till och med, eller borde du göra ut efter den inspelningsdagen. Mm. Fast vet man inte vem jag är, så är det ju en kul...
Ja, du får jag säga, ja,
absolut.
Du spelar Sören Israel.
Ja.
Sören Israel kanske det ska
exakt
uttalas.
Och det var till och med min idé att han från början hette Sören Israelsson.
Jaha, ja.
Det hade du skrivit i manus. Men sen om man tittar på det rent fonetiskt jämfört med en annan människa, vad han heter, så blev det ju ännu roligare med bara Sören Israel.
Men du är filmad bakifrån då i avsnitt 2 i randig tröja
och peruk. Och har väl till och med skägg som inte syns, som sticker
jag
ut.
Jag tror det
kanske
sticker ut lite, kanske lite skägg också.
Ja, riktigt skägg.
Det blir roligt.
Ja, var det brist på... statistbudget som jag fick hoppa in och ta det.
Ja, vi kommer ihåg. Vi letade efter statister som såg ut som förlagen. Ja,
sen skulle vi filma det i Malmö. Det, vi åkte ner tillsammans.
Ja, men det blir nog bättre att göra det som det blev.
Ja, ja. Det är en väldigt kort passage.
Ja, det är vissa sådana grejer liksom när man har haft, man tror att det är så otur, men sen blir det bättre i slutändan.
Art by accident.
Ja, inte bara art, eller kanske också beslut by accident. Som det är exempel där jag tror att det blev bättre för att vi inte hittade någon.
Ja, att vi bara filmade bakifrån. Ja, men det är fan sant.
Och sen också i sista scenen i avsnitt 6 där karaktären Bosse, som är med i avsnitt 5 och bara kommer in ganska kort, och han har stort skägg och pekar på färska prinsen och säger våldtäktskingen!
Han har varit ute och köpt snus.
Ja, han har varit ute och köpt snus, ja. Bosse då. Och den skadisen, vi hade bokat honom till sista avsnittet där han skulle komma in och peka och skrika igen på mig då och säga vad är det han säger?
Dömdig.
Nej, men han säger väl Volle!
Volle, just det.
Om ni inte har sett det här kanske det låter förvirrande, men kolla upp allt på YouTube. Men då var det så också att det var en rolig callback att den här Bosse med stort yvigt skägg och stort hår skulle komma in. Och sen så hade vi bokat inspelning, vi bokat liksom, han sa, är du ledig från jobbet? Ja, det är jag, och allting. Och sen bara liksom en dag eller 2 dagar innan inspelningen så såg jag på Facebook, bara la han upp en ny profilbild så här, jag har rakat bort allt skägget.
Jaha, just det har jag glömt.
Och jag bara, vad fan, man känner inte igen, det blir
nej, helt annan människa.
Skängen försvinner, det blir liksom ingen callback då.
Ja.
Och jag bara,
Och då bestämde vi Martin istället.
Ja, då blev det färska prinsen istället. Och jag tror att det blev säkert ännu roligare.
Ja, det blev det. Det enda jag kommer ihåg från just den scenen är att han stövlar in full. Men vi spelar in det här på förmiddag morgon och att det är helt tomt på puben. Så att det är ännu roligare att han liksom har super där själv sen 9 på morgonen och bara dyker upp från ingenstans. Ja. Men tillbaka bara kort till Sören Israel. Den ryggen där. Då är det en dubbelinsats, för det är även, det är inte min röst, det är inte mina repliker. Jag sa dem på plats bara för tajmingen.
Men du pratar ju skånska. Vi har inte sagt var du är från.
Ja, uppvuxen någonstans på vischan mellan Malmö och Ystad som heter Rydsgård. Ja, så vi är egentligen fågelsträckan mellan din och min uppväxt. Det är inte jättelångt. Det är liksom bara Lund däremellan.
Ja, det är utanför Malmö.
Du är från Järup.
Ja, jag är från Järup som ligger mellan Malmö och Lund.
Ja, och Rydsgård ligger mellan Ystad och Malmö.
Ja, ja, åt det hållet. Okej. Okay. Ja. Men, ja, och du, ditt efternamn, du är från, din pappa är invandrare, eller?
Ja, det är helt korrekt. Han är från Filippinerna. Mm. Och var sjöman.
Okej.
Okay. Jajamän, på 70-talet. Och jobbade på kryssare. Och gick i land i Malmö 1977.
Mm.
Och träffade mamma.
Okay.
Som var gäst på båten, alltså på kryssaren. Mm. Och sen,
hon var en
då
riktig
var hon,
svensk.
Hon var en riktig svensk från Hallsberg, Örebro, Närke.
Okay,
Hallsberg. Ja. Och så pappa då från Manila, så då möttes de på mitten där vid Trelleborg.
Mm. Och hilario, betyder det liksom hilarious?
Ja, exakt.
Det gör det.
Ja. På filippinska. Nej, det är väl portugisiskt namn.
Mm.
För ska man dra det riktigt långt tillbaka så var det väl sjöfararen Magellan med sina portugiser som seglade till Filippinerna.
Och sen Seinfeld, de pratar lite om Magellan. De pratar om vilka som är ens favoritupptäckare.
Ja, just det.
Och så här, Columbus, ja, Eurotrash.
Ja. Men alltså Magellan åkte till Filippinerna och tog med sig ett gäng efternamn.
Mm.
Och sen fäste det på min farfars släkt då.
Och ni växte upp i Skåne då?
Ja.
Och det var där, och det var det vi skulle komma till, för du pratade skånska.
Just det.
Och Sören Israel var rolig om han pratade stockholmska. Så var ljudtekniker, fick gå in och dubba.
Ja, var ljudtekniker och vän Erik, som är väldigt stockholmsk.
Ja.
Han gick in och dubbade replikerna. De gjorde vi i min lägenhet sen.
Ja.
Kommer ihåg när vi satt där och klippte.
Mm.
Han fick komma in och synka dem.
Ja, ja, det är mycket. Det är nog ganska mycket jobb som man inte tänker ta.
Det är mycket fusk hela tiden.
Men nu så är det ju också då vi är i startgroparna av ett nytt långfilmsprojekt.
Precis. Du har skrivit 90 sidor.
Ja, 92 tror jag det landar på med omslag. Så det är kanske 91 utan försättsblad.
Och jag har läst det från början. Från att det bara fanns 20-25 sidor.
Ja.
Stegvis är vi typ uppe i version 4 nu kanske eller något.
Ja. Och det handlar ju då om min bakgrund som serietecknare ganska mycket.
Mm.
Men också rätt mycket hur jag började med stand-up och lite den resan.
Ja.
Och sen så har jag packat det med mycket skämt då.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Och har du har inte regisserat någon långfilm innan, va?
Nej, inte långfilm. Jo, vi kan ju vända på det för att vi klippte ihop mina
just
problem
det.
Till en prisvinnande långfilm.
Just det. Det kanske vi ska liksom förtydliga här, för att många när jag pratar om det här att mina problem ska bli långfilm, så är det många som tänker att det är den ihopklippta versionen.
Vi har ju gjort 6 YouTube-avsnitt som vi sedan klippte ihop till en långfilm.
Ja. Och den långfilmen heter Alla mina problem.
Just det.
Och den är liksom i stort sett bara de sex första YouTube-avsnitten ihopklippta till en lång
90-minuters. För att vi har klippt ner den också.
Jag klippt ner den lite. Ja. Alltså, men det är väldigt lite skillnad på den och de sex avsnitten. Men den är ihopklippt till en 90-minuters film då som heter Alla mina problem. All my problems på engelska.
Mm.
Och den skickade vi in till lite olika filmfestivaler, mest utomlands.
Under pandemin?
Ja, under pandemin. Mm. Så man fick inte gå på några filmpremiärer. Men den vann då en amerikansk filmfestival, en kategori där på Poor Life Choices Movie Awards. Så just det. Heter det.
Väldigt härligt 3D-festival. Eller så här, de hade ändå bildproduktion. Det var ju fint.
Ja, de hade klippt in sig själva. Det har jag lagt upp lite klipp från på min YouTube. Ja. Och den blev nominerad. Den blev official selection. Och
i London, eller?
Ja, och ni gick till finalen och en filmfestival. Men den fick en pokal i alla fall.
Ja. Så men då ska vi säga att den filmen är inte den vi ska göra nu.
Nej, det är inte den vi ska kickstarta. Utan nu blir det liksom...
Vill du outa något arbetsnamn? Har vi det?
Alltså, jag är inte helt hund... Alltså, det arbetstiteln som står på manuset är då serietecknaren. Ja. Och det går ju lite i linje med de här avsnittstitlarna som har en sån där... alltså, avsnittsrubrikerna på mina problemavsnitten är ju då liksom... Sjömannen, komikern...
Släktingen. Flickvännen.
Vi glömde agenten.
Ja, just det.
Men så att det är liksom en titel i bestämd form.
Just det.
Att man kan, och då är serietecknaren går i linje med det.
Ja.
Men jag är inte helt hundra på
att... Men den är ju fristående film, långfilm.
Ja, det är en fristående långfilm.
Cirka 90 minuter.
Ja, och jag är inte säker på att filmen kommer heta serietecknaren.
Ja, just det.
Men jag kom på då... jag tror att jag är mer nära ett namn på den engelska titeln. För alltså, när jag upptäckte självbiografiska serier och tjusningen med det, då hade jag varit i London med mina föräldrar och varit inne i en affär där och köpt ett seriealbum som hette My Troubles with Women av Robert Crumb.
Okay.
Och den liksom fängslade mig något så oerhört. Den, liksom hans självutlämnande roliga serier om sitt eget liv. Och det fick ju mig att börja göra självbiografiska serier också. Och sen så nu när jag gjorde den här Mina problem, som också är liksom har en självbiografisk grund, och började fundera på namn till det, så tyckte jag att det var så, alltså My Troubles with Women tyckte jag var så himla stark titel.
Mm.
Fast kanske den känns kanske lite vagt sexistisk. Om man tänker att det är kvinnor som är i fokus för hans problem. Liksom. Men då tyckte jag liksom, mina problem bara, det handlar inte bara om mina problem med tjejer. Liksom.
Mm.
Men det är väl lite det. Men det var väl lite en hyllning till My Troubles with Women med Robert Crumb då, att kalla tv-serien Mina problem.
Mm.
Men sen kom jag på då att... på engelska, jag tror det är speciellt i USA, så heter komiker, säger man comics.
Mm.
Man säger stand-up comic och liksom så här, we got two comics coming up tonight performing.
Inte comedians.
Det säger man också. Alltså jag tror det är comedians är vanligare i Storbritannien. Och man säger både, och det kan vara lite vilket årtionde det också, men det är väldigt vanligt att säga comics om komiker.
Mm.
Och eftersom filmen då handlar både om tecknade serier som heter comics och komiker, så tänkte jag att den amerikanska titeln och engelska titeln ska vara My Troubles with Comics.
Just det.
Så det är både då en hyllning till My Troubles with Women och att det handlar om tecknade serier och komiker.
Ja. Och det kommer ligga i linje, för vi har ju också lite problem i långfilmsmanuset med både, inte så mycket med komiker, men med serietecknare.
Ja, jag har lite problem med komiker.
Ja.
Så, ja, nej, men...
Ja, men den är fin.
Ja, så att det är ju en arbetstitel. Det kommer ju ta tid att göra den här långfilmen, så vi kommer ha tid att... ha tid att ändra titeln ifall man hittar på någonting bättre. Men...
I bästa fall kommer det in en exekutiv producent med mycket plånbok och säger nej, den måste heta det här, så får vi sälja oss dyrt.
I bästa fall, eller menar du i värsta fall?
Ja, exakt. Det är frågan.
Det är frågan. Ja, Det är frågan. Alltså så här, nu, vi spelar in det här dagen innan Kickstarter-kampanjen går live.
Mm.
Så det kan ju hända så här att om Kickstarter-kampanjen blir en stor succé, då kanske det är större chans att någon extern producent eller någonting vill gå in med pengar eller vill ta del av projektet.
Ja.
Och det, på ett sätt kan det ju vara bra då för att filmen blir klar snabbare. Och det kanske blir en högre budget. Men ett problem med det kan ju vara att de vill lägga sig i.
Ja, det är stödigt och sant.
Ja. Så att jag tror, på ett sätt så tror jag att filmen kommer att bli som bäst ifall ingen lägger sig.
Ingen Patreon överhuvudtaget, eller ingen Kickstarter.
Jo, jo alltså med, ja. för Kickstarterna, de får ju ta det de får. Ja. Liksom. De kan ju inte säga så här, jag vill, nej, kan det inte handla om snickare istället för C-tecknare? Ja,
det är så kul om det är Kickstarter kommer med krav.
De kan absolut säga det.
Ja, ja.
Men när de väl har liksom donerat sina pengar så kan de inte, så har de ingen laglig rätt. Men en filmproducent kan ju säga så här, ni får 5 miljoner ifall den handlar om snickare istället för serietecknare. Och då är man kanske lite så här, fan, det är lite frestande ändå. Ska vi börja överväga det?
Ja, just det. Simon alltså, snickaren.
Mina problem med snickare.
Ja, fast du har det. Lite hantverksproblem sen innan. Ja, I mean,
du fattar.
Absolut.
Du fattar dilemmat.
Ja, men det är väl en skriven överenskommelse att ens Kickstarter-fans faktiskt vill stötta en och donera pengar för att de tror på det vi gör.
Så sök efter, om ni inte redan har gjort det, så sök efter Kickstarter och mina problem eller Kickstarter Simon Gärdenfors, så kommer ni hitta den här kampanjen där ni kan även få lite bonusar. Se min senaste stand-up-special Uppvigling bland annat, och t-shirts, böcker och annat massa skoj som du säger i den här filmen, som reklamfilmen som är med.
Mm.
Vi försökte ju faktiskt sälja in mina problem-tv-serien till...
När vi hade gjort avsnitt 1.
Ja.
Just det, släppte till och med.
Ja, det var innan vi släppte, för du frågade också, det var en av de frågorna du ställde, och var ska det här visas?
Just det.
Så sa jag YouTube.
Ja.
Och sa, varför inte SVT eller... Netflix eller... Nej, du sa kanske något sånt här, varför inte något annat? Så här, jag tror inte de kommer gilla det här.
Nej.
Och sa du, ska vi se? Och så sa jag, jag har varit i såna här processer innan när man ska pitcha någonting och det blir nästan aldrig av, och blir det av så kan det ta 2 år från att man liksom börjar pitchen, och så här, det är skönare att bara göra det, tyckte jag. Och då så var det väl så här, du sa, ge mig en månad, om vi har något på gång då så kan vi ta det. Så här, okej. Okay. Eller det var kanske, men det blev...
Nej, vi var inne på 1-2 möten, kommer jag ihåg, med bolag jag har varit på.
Ja, vi kanske till och med var på 3 möten.
Ja, och med facit i hand, för det här är väl typ 4 år sedan då?
Kan det vara så länge sedan?
Ja, jag tror det. Jag tror det är 4 år sedan, och i alla fall... Tittar man på streamingtjänsterna idag så tror jag att det finns fler, alltså med Discovery Plus och Viaplay och alla som har poppat upp, att idag så är de lite mer välkomnande, eller vi har kommit lite längre i humorutbudet, vad som trycks ut på de här streamingtjänsterna än vad vi hade för 4 år sedan. Men jag kan också tycka att det kanske till och med var bra att vi inte hamnade på någon kanal där och då. För att för din och min skull så avsnitt 1, 2, 3 i mina problem, tycker jag i alla fall, var vår liksom inlärningsperiod. Alltså att vi lärde känna varandra, hur vi skapar.
Mm.
För att tittar man sen på avsnitt 4, 5, 6 så är de ju mycket tajtare. Både i klippning, i skådespeleri och i formen.
Ja, det var lite svårt att veta hur man skulle göra. Som en sak var ju så att jag hade hört att Curb Your Enthusiasm är en uppenbar förebild till mina problem.
Mm.
Och där hade jag hört mycket så att de improviserade fram mycket av...
Fick det sms
från folktandvården.
Ja. Jag har varit duktig och stängt av min telefon, men jag är lite, jag tycker det vore kul och överraskad att du faktiskt inte hade flygplansläge.
Ja, verkligen. Det brukar, det här brukar aldrig hända, som man säger, om tillfällig impotens.
Då hade det varit filminspelning, hade du varit skyldig med en liten flaska whisky nu.
Är det så? Ja. Om man sms stör.
Ja, och ringer det så är det en stor flaska whisky som ska stå på bordet på slutfesten. Mm. Alltså från den enskilda teammedlemmen till alla på själva slutfesten som den står där när det är dags för kaffe och kaka.
Okej,
det är gamla skolan. Jag vet inte om det är så längre, men absolut förut när det plingade i telefoner på filmset så skulle det kunna skrikas direkt efter tagning. Whisky?
Mm. Ja. Ja, men det är bra att veta. Ja. Det, ja, men, av 500 avsnitt av Arkivsamtal så är det väldigt få där jag har glömt sin Albin.
Vad snackar vi innan det plingar här?
Ja, vi snackade om improvisation.
Just det.
Att, jag hade hört då att Larry David, att de sa så här en premiss i stort sett. Alltså så här, i den här scenen så ska Larry, han vill hamna i rätt liksom så här carpool-filen när han ska till en baseballmatch.
Mm.
Så därför plockar han upp en prostituerad. Och så han och hon är lite sur på honom och snackar om tänk vad mycket betalt jag hade kunnat fått om jag liksom var med en torsk nu istället för med dig. För det tog drut på tiden någonting.
Ja.
Och så säger de den premissen till henne. Och sen får de improvisera dialogen sinsemellan. Och det tyckte jag var ett inspirerande sätt att jobba på. Vi försökte väl lite mer det i början att ta rätt mycket improviserade tagningar.
Var det...
Alltså jag skrev manuset med dialog.
Ja.
Men sen tänkte jag så här att vi skulle även ta några tagningar som bara var improviserade.
Jo, absolut. Ja, men det kommer jag ihåg, det gjorde vi när vi oftast satt på café. För det var ju mest tillåtande. Så här, vi vet var vi ska landa i scenen.
Men... Ja, också när Anton Magnusson var med när vi var det som avslutades med In med den sure.
Ja, just det.
Vi står backstage på en stand-up-klubb.
Då är vi också i Malmö på Folkets Park, tror jag.
Ja, och... Folkets... Eller Folkteatern, vad heter den? Nöjesteatern.
Just det, i deras kök. Mm. I alla fall, det som var mindre skik, kommer jag ihåg. För det stämmer. Vi skulle passera vissa hållpunkter för att landa i vad scenen, att du skulle få hem henne.
Mm.
Men när ni kommer igenom dörrarna, första tagningen eller repetitionen, då klockar jag er. Jag startar min mobil och jag kommer ihåg att då är vi uppe i 4-4,5 minut. Och jag säger till er att det kommer aldig hålla. Och så här, snabbare.
En vanlig tagning en minut.
Ja, och så att jag tvingar väl ner er. Alltså, jag tror vi har 10-13 tagningar.
Mm.
För att ni bara ska liksom få in texten i kroppen. Veta vad vi ska passera.
Mm.
Och sen är vi nere på 1,30. När den tagningen vi väljer.
Och den känns ändå ganska lång.
Den känns ganska lång, men då har vi ändå liksom hållit intresset.
Mm.
Alltså att det håller. För det är ju verkligen en one take.
Mm.
När vår fotograf Marcus får backa genom dörren och
just det.
Filma allt i en tagning.
Mm. Nej, men sådana grejer har jag... Alltså, det har ju verkligen varit en filmskola för min del, de här 6 avsnitten.
Mm.
Att jag får lära mig allt liksom, om från ljussättning till manus och regiarbete och klippning. Och det känns som en sån heltäckande... Nästan. Alltså jag är verkligen inte fullärd, men jag har skrapat på ytan lite grann. Och det är väldigt intressant och kul att lära sig allt sånt där.
Ja.
Och sen så är det väl också att man får hitta arbetsmetoder som passar en själv.
Ja.
Jag märkte väl nog det att om jag skrivit ett manus som är ganska... där skämten är lite ganska tajta.
Ja.
Då passar det mer att folk bara läser replikerna så att det blir så kort som möjligt.
Ja.
På improvisation, det tenderar, har jag märkt, att bli väldigt långdraget.
Just det.
Och det var ganska sällan det händer någonting extra kul i improvisationen.
Nej, jag tror att det verkligen passar vissa sorters scener.
Mm.
Vi har ju gjort något collage där vi står i hissen och fastnade när ni står och gör lite... karate moves och sånt där. Det kommer vi väl på i stunden. Det är väldigt fysiskt. Liksom.
Ja.
Men annars ska det vara tajt humordialog med punchlines så måste man ju hålla sig till
setupen
ska komma för att punchen ska komma.
Ja, men en sån minne där liksom där det improviserades lite. Vi måste ju ge lite minne till Sven Melander också.
Ja, jäklar.
Vila i frid.
Verkligen.
Han var med i sista avsnittet, eller senaste avsnittet, eller vad man ska säga. Avsnitt 6 av Mina problem.
Mm.
Sista avsnittet i första säsongen.
Mm.
Och då kunde inte du vara med av någon anledning.
Jag filmade julkalendern i Norrland, tror jag.
Okej, okay, ja.
Var det så?
Så kan det mycket väl ha varit.
Eller något annat.
Så jag fick hoppa in och göra min regidebut. Ja.
Och det var det så här att första gången jag filmade med Sven, det var ju faktiskt på Stig Helmer.
Stig Helmer Story, han har en cameo där, kan man nästan säga.
Ja, alltså han är ju etablerad i deras universum sedan
som Mallorca. Ja, precis. Men är det den enda? Är de två de enda filmerna han är med
alltså ettan i? Och Stig Helmer?
Ja, alltså i Sällskapsresan.
Ja, men så kan det nog vara. Ja.
Och,
alltså, det är en väldigt smal callback där, för att han säger i den senaste Stig Helmer Story, jag känner igen den där killen.
Ja.
Och det är ju kul för dem som vet att liksom, de var på samma charterresa 20 år, eller 30 år tidigare.
Lite konstigt att han inte var med i de andra filmerna.
Ja, kan jag tycka. Men det är väl för att John Skolmen var the main buddy.
Jo, men man tycker ändå att
de det här skrivit ännu in Barra.
Ja, eller bara skrivit in Barra. Alltså,
du vill ha Sven Melander även i alpmiljön. Absolut. Sittande till barn.
Jag vill ha båda de alkisarna där. Som, alltså att de,
alltid finns där.
Ja, det hade varit, det kunde vara väldigt roligt att de fyller och åker skidor.
Ja, just det.
Det hade varit what if.
Precis. Men då var mitt första möte med Sven på den Stig Helmer Story-filmen. Sen gjorde vi faktiskt en hel säsong av den humorserie som hette Fullt hus.
Mm.
Med Fredrik Granberg och Liv Mjönäs. Tror jag gick på Kanal 5 för några år sedan. Och då gjorde vi liksom en hel säsong. Vi jobbade en hel höst varje dag ihop.
Mm.
Och det var väl i samband med det som gjorde att jag kände att jag kunde ringa till honom och bara fråga om han ville ställa upp som släkting i avsnitt 6.
Mm.
Och han fick väl manus på mail liksom samma dagen efter. Och ringde väl upp senare och sa att han tyckte det var kul.
Mm.
Och sen kunde inte jag vara med när vi skulle filma. Det var också pandemi.
Han frågade mig när han ringde och sa att han var med. Har du skrivit det? Jag vet inte vad han menar med det.
Om det var bra eller dåligt?
Nej, jag vet inte. Jag bara, har du skrivit det? Så, ja. Han tyckte nog det var konstigt att jag hade skrivit allt det där.
Ja.
Men,
hade ni koll på varandra sen innan? Eller hade han koll på
dig? Alltså, han hade varit gäst i Arkivsamtal.
Okay.
Så han hade varit hemma i min förra lägenhet.
Ja.
Och vi hade haft lite kontakter. Jag vet inte om han hade jättemycket koll på vem jag var innan dess.
Nej. Men nu fick han reda på att du kunde skriva.
Ja. Men så jag fick hoppa in. Du var upptagen, så jag fick och du hjälpte till med lite bildvinklar och sånt där.
Ja, vi gjorde ju faktiskt bildmanus för Hallands scener.
Mm. Så att jag visste
ett
hur
facit.
Och det tyckte jag var en ganska svår grej vad det gällde regi, var så här, när någon skulle gå in, alltså när de var rörlig då, gå in i ett rum och så skulle det vara olika tagningar.
Just det.
Och så måste man matcha dem att han inte hoppar fram och tillbaks.
Ja. Liksom. Mycket att ha koll på.
Vad sa du?
Ja, det är mycket att ha koll på.
Ja, det är mycket att ha koll på. Ja. Alltså plus allt annat, liksom skådespeleriet och sådär.
Mm.
Men det var någon scen där som han började improvisera på. Det var när jag ska prata om när han ska prata om sin gamla kompis Volle.
Ja.
Och så säger jag så här
jag vet vad du vill.
Heter han alltså i mitt manus så står det så här, kallas han Volle för att han är dömd för våldtäkt, så säger han så här, nej, han blev dömd för våldandes till annans död. Så var liksom originalmanuset.
Just det.
Men sen så improviserade han under en av de tidiga tagningarna, när jag frågade heter han Volle för att han är dömd för våldtäkt, så sa han nej, den blev han inte dömd för.
Och den är snygg, för den är bara i förbifarten innan han fortsätter på nästa. Så, och den är så jävla grov.
Så det blir liksom en backstory där. Han vet att den här Volle har begått en våldtäkt som han inte blev dömd för. Men att han kallas Volle för att han
åkte fast din...
för Volle till annans död.
Precis. Det förhöjer också din obekvämhet när du står där och inte vet hur du ska ta detta.
Men då var det också så att hela teamet, alltså vi hade ju ganska lite team då. Det var jag, det var Jens Rosengren som filmade, det var någon ljudtekniker och det var Sven då liksom. Så vi var väl en fyra pass när vi filmade dem senare. Och när han sa det så alla, vi fick ta om det några gånger för att kameran började skaka av skratt och alla började asgarva.
Men så ni behöll den ändå liksom tagning 2-3?
Ja, vi sa kör den igen nu. Så att för vi var tvungna, jag tänkte här behåller vi men vi vill ta en tagning där inte alla börjar skratta.
Just det.
Men då tog det ju en sådär 4-5 tagningar för det var alla alla var ju tvungna att hålla sig för skratt. Det var svårt. Och då märkte man ändå att han sken upp liksom och kände att det här är som gamla... Han berättade till och med så här, ja, jag tror det var något minne med Åke Kato, alltså så från Nöjesmassakern han drog när de fick hela teamet att spricka liksom, just om de skulle ta om scener. Ja. Man märkte att det är liksom... Det känns ju lite som kanske en höjdpunkt när man jobbar med humor. När man, är så här, man gör sådana scener som är så roliga att man knappt kan spela in dem. Liksom,
ja, det är väl det som jag tycker är anledningen till varför jag alltid hellre jobbar med humor än med krim. Att drömmen är ju liksom, till exempel när man gör Grotesk eller Stig Helmer, att när man sätter sig i bilen på morgonen att man vet att man åker till jobbet för att ha jävligt kul. Man liksom, man åker till jobbet och skrattar och i bästa fall liksom, biter man sig i fingret för att inte förstöra en tagning när skådespelare levererar jävligt kul liksom. Man får vrida bort ansiktet från monitorn för att inte skratta ut högt. Så att, nej, men det är gött. Men jag måste också säga att ännu mer kuriosa då med Sven-scenerna i din lägenhet här. Det här vet ju ingen tittare förrän idag.
Eller kanske. Jag har gjort ett faktiskt Sven Melander-avsnitt med Johannes Finnlaugsson som kanske släpps innan det här.
Okej. Okay.
Och där berättar vi nog det. Där berättar jag nog det.
Om
att han inte var i samma rum som Åsa Olsson.
Just det. Det kommer komma ut. Jag drar det ändå för de som bara hör detta. Okay. Att var Amalia... som spelar Åsa Olsson. Olsson med H.
Just det, ja. Och ett S.
Ja.
Är det som Claes Olsson? Alltså jag kommer inte ihåg att det står efter.
Ja, du och jag skrattade jättemycket åt det när vi skrev manus. Fast de skulle vara grejen för att vi skulle särskilja henne från Albin Olsson. Ja. Och då sa jag, varför hon kan heta Olsson med H? Ja. Och det var torrt och kul. Men i alla fall, så är det ju att Amalia som vistas mycket i Vancouver. Hon kunde inte samma datum som Sven kunde. Så de har ju aldrig varit i samma rum filmmässigt när vi filmade.
Nej.
Du filmar en dag med Sven och sen filmar jag och regisserade Amalia. Mm. Och nu är det ju faktiskt Bränning, som du sa, som läser emot bakom kameran.
Mm. Han
läser,
som låtsas vara Sven Melander.
Exakt, och då stoppar vi in honom för att få rätt blickriktningar. Mm. Och ja, men det funkar ju bra. Alltså, vi gjorde ju bildmanus för att kunna komma runt det problemet att de aldrig är i bild samtidigt. Men illusionsmässigt så köper man att...
Det är nog ingen som har tänkt på det som har sett det.
Nu, ni som lyssnar på det här, ni kan ju titta på scenen igen, avsnitt 6. Och se, där finns ju faktiskt inte en enda helbild med alla er tre.
Nej.
Dig, Amalia och Sven. Däremot finns det ju helbild på varje håll. Där man antingen ser dig, Amalia på avstånd eller Sven på avstånd. Och det är det som gör fusket.
Du verkar gilla trickfilmning ganska mycket.
Alltså, ja,
du verkar...
gamla skolan. Alltså, jag är ganska dålig
inte
på...
Inte CGI.
Nej, jag är ganska dålig på CGI. Jag har gjort mycket i greenscreen också.
Mm.
Men det kan folk mycket bättre än jag.
Jag märkte att du gick igång när i ett av avsnitten, avsnitt 3, ljuden, när det skulle flyga en kniv i slow motion i luften.
Ja, det var kul. Men, det tyckte jag vi lyckades bra med.
Mm, det blev skitsnyggt.
Ja, det är väl en av få gånger vi har använt green screen, men då gillar jag hellre gamla skolan när man luras med en vinkel, ett kamerafusk som ingen förstår. Det kan vara ett bygge eller en spegel som gör tricket. Eller som nu vi säger den i Israel, liksom bara en rygg. Fysiska fusk. Det kallas oftast för att teaterfusk i filmbranschen när de är... Ett teaterbyte kan vara en skådis som går ur bild på ena hållet men så visar sig att man faktiskt använde en statist som gick ur vänster, men vi trodde att det var den. Och så kommer den riktiga skådelsen in från höger igen.
Mm.
Om man vill skapa humoreffekt.
Ja, jag hängde inte riktigt med på det här.
Nej, du säger att vi har filmat en dialog mellan dig och en till vid ett kafébord.
Mm. Ja.
Och så ser vi hur du lyfter för att hämta mer kaffe.
Mm.
Men precis i den sekunden under tagningen så är det en statist som lyfter. Som vi har dubbla kläder av.
Jaha, så man ser inte ansiktet.
Nej,
på statisten.
Precis. Men vi har sett dig liksom sekunden innan så vi tror på att det är ditt ansikte.
Mm.
Och sen plötsligt så står du bakom din date.
Mm.
Fast du har lämnat kameran från ena hållet och ändå dyker du in från andra hållet. För att ge en komisk effekt eller en skräckeffekt eller så här.
Mm.
Det är ett teaterfusk.
Och du gick också väldigt mycket igång på när vi skulle göra Manhattan Gandhi.
Ja, men det var väl också en sån grej som började mellan dig och mig. För att du frågade mig, för de som inte vet, att Manhattan Gandhi är ju ett inslag i en film som du och Olsson ska kolla på.
Jag och Åsa Olsson ska kolla på film. Jaha. Och i manuset så var det egentligen inte,
nej,
stod det inte vad vi kollade på
nej,
för film.
Och du frågade mig, kan vi inte bara ta någon av dina gamla kortfilmer som du har liksom upphovsrätt till? Så här, jo, det kan vi göra, men det tyckte jag var ganska trist. Och så frågade jag dig om du hade någon idé och då kom du tillbaka med någonting som egentligen bara är ett ordskämt.
Det är en ordvits, ja. Manhattan Gandhi.
Och sen började vi tillsammans spåna, vad fan handlar Manhattan Gandhi om? Och du vet ju att jag är väldigt kär i Prince in New York och Golden Child och liksom Eddie Murphys tidiga
Fish Out of Water comedy som
exakt
det kallas.
Och då var ju din och min Manhattan Gandhi.
Ja, det är ju
en indier som kommer till New York.
I stort sett en prins i New York fast en indier. Ja.
Som då får spelas av Adil Fakir.
Ja.
Det var en kul moment och då, där har vi faktiskt blandat stockbilder från New York som vi fick tag i. Tillsammans med att vi filmar Adil både mot green screen och sen i Stockholms miljöer som vi faktiskt har fått till att se ut som New York-miljöer. Och sen gjorde våra ljudvänner ett väldigt bra sound-alike.
För vi, 80-tals...
Ja, vi spelade väl upp...
De stod där med riktiga saxofoner.
Ja, svinfett. Och jag tror att vi spelade upp låtar från slutet av Hollywood 2. Exakt. Vi spelade upp det och sen spelade vi även upp Top Gun, tror jag.
Ja.
Hur vi ville att det skulle låta.
Jag tror också den Let's Go Crazy med Prince eller något sånt var en förlaga till.
Ja. Och sen gör de liksom det soundtracket med riktiga saxofoner. Och jag tror till och med i YouTube-kommentarerna har folk frågat, vad är det här för film? Alltså, ja. Finns den? Den borde komma.
Ja, ja, ja. Jo.
Och att låten borde ligga på Spotify.
Jag har gjort i långfilmen då, Alla mina problem, alltså den ihopklippta, i eftertexterna där som är rätt långa, då är det Manhattan Gandhi-soundtracket som går i slutet.
Ja.
Och det var ju också så att det är ju några få sekunder i filmen man får, alltså i tv-serien då, avsnitt 5 eller vad det är, eller 6. Det är en avsnitt 6. Där vi kollar på Manhattan Gandhi.
Ja.
Där är det då, ja, men man får ju se klipp från filmen i några få sekunder.
Ja.
Men om man men det jobbet bakom det var något...
Två filmdagar liksom, bara för att få till det.
Och klippning och green screen och kostym och smink.
Men någonstans tycker jag att det är värt det.
Alltså, jo, ja, det blev ju kul.
Ja.
Men jag
det är väldigt dyrt det. Gag.
Ja, jo, det var... och någon annan sån scen som det också var mycket jobb bakom mig, den slutscenen när jag ska tappa en Buddha-staty.
Just det. Där har vi både faktiskt stunt när vi släpper den här ganska tunga Buddha-statyn ner i massa kartonger. Men innan vi har sönder den på riktigt ner i kartongerna så har vi även filmat den mot green screen. När den hänger i fiskelinor.
Ja, fiskelinor. Det var också, du gjorde med den här kniven, så var det inte fiskelinor. Då fick jag köpa en sugpropp.
Just från, det.
Alltså en sån pilbåge med sugpropp. Det känns nästan som så här Jönssonligan. Vi behöver fiskelina.
Exakt. Men då visste jag faktiskt en lösning i huvudet hur vi skulle få till det. Det är ju en kniv som ska rotera massa varv i luften.
Ja.
Och då satte vi sugproppen på baksidan på själva knivbladet och snurrade den.
Mm.
Med stoppa igenom själva pilen genom en duk.
Mm. Var det grönt? Var det inte grönt papper? Eller var det grönt?
Nej, det var ett tyg.
Grönt tyg. Ja. Okej. Okay. Mm, alltså mycket. Mycket sådana trickfilm. Jag skulle säga att långfilmen, den är mer liksom skämt i dialogen.
Ja.
Jag gick igenom min humor bank. Alltså jag har skrivit ett skämt om dagen i 10 år ungefär.
Mm.
Så inför det här manusarbetet då, så bara läste jag igenom alla skämten jag hade skrivit och markerade vilka som eventuellt skulle kunna passa in någonstans i filmen.
Mm.
Och det var ju också liksom veckor i sträck jag fick sitta och bara läsa igenom. Och det är ju 3500 skämt liksom.
Uh-huh. Hur många är det skrivet i A4-sidor?
Det beror på typsnitt, storlek och sånt.
Ja, du har inte de samlade i samma dokument?
Nej, jag har liksom. År 1, år 2. Okay. Alltså första året, så varje år är ett dokument. Liksom. Okay. Men det är nog ganska många sidor.
Mm.
Och jag tror det kommer nog bli ganska skämttätt. Det är kanske inte alltid man fattar när man hör dialogen att det här är ett skämt.
Nej.
Men man tycker att det var kanske något roligt. Men när jag kör en stand-up-timme så är det ungefär ofta 60 skämt. Alltså ett skämt i minuten.
Just det.
Jag tror det är ungefär lika skämttätt i den här filmen.
Ja.
Det är lika många roligheter inklämda. Mest då i dialogen. Det är inte lika mycket visuella skämt.
Nej. Vilket jag tycker är synd. Men nu är det här manuset som det är. Det handlar om serietecknaren. Vi får se om vi kan knä in något som
något
vi hittar på plats.
Ja,
vi har väl något. Vi ska inte spoila för mycket. Men på förlaget när det ska skälas.
Ja, du kanske kan göra om du kommer på någonting. Jag tänker på Nakna pistolen.
Ja.
Alltså alla de Zucker Abraham Zucker-filmerna. Ja. Då är det ofta visuella skämt i bakgrunden när det är en dialog.
Ja.
Sådana är jag inte främmande för.
Nej.
Jag vet inte exakt vad det skulle kunna vara. Men kan du komma på något i då Nakna pistolen? Något visuellt skämt som pågår i bakgrunden medan liksom, dialogen?
Nej, jag kommer... Det första jag börjar tänka på, det är ju inte Nakna pistolen utan Polisskolan, när de har förtroliga samtal mellan Lazard uppe på hans kontor.
Mm.
Och så ser man djupt i fönstret när de har övningar med poliselever som ska gå fint. Och sen plötsligt sekunden senare så hoppar de hoppsasteg synkront och gör liksom fjolliga gymnastikövningar i djupet som inte förväntas av polisrekryter. Men det är ju kul bara för att... Ja, men det är oväntat och det är många poliser som...
Vi får se vad vi kan lägga in.
Ja, ja gärna.
Mm. Men jag tänker vi fortsätter snacka lite både film och tv-serier och mina problem och långfilm i det Patreon-exklusiva delen.
Gött.
Är det någonting du... vill göra reklam för eller sådär, förutom Kickstartern för mina problemfilmen?
Nej, det är inte vad jag ska jobba med.
Nej, du jobbar...
Jag gör ju mycket musik just nu, det är konstigt. Jag har pausat alla krim och drama och humor, säger jag.
Får du nämna din arbetsplats vid namn?
Jo, det är absolut. Jag är på Universal Music nu och ska vara där ett halvår. Jag har väl passerat halvtid precis nu.
Mm.
Och istället för skådespelare så jobbar jag med artister.
Mm.
Det är lite kul och nytt för mig.
Du gör lite promotion-videos och musikvideos också.
Kampanjer, musikvideos och allt möjligt.
Visuellt. Som du regisserar då?
Ja, precis.
Mm.
Visuella grejer som kan synas på tunnelbana och Spotify i bakgrunden. Det kan vara.
Är det lättare att jobba med skådespelare eller artister? Alltså musikartister?
Det som jag har lärt mig skillnaden är att skådisar, de kommer ju till jobbet och sen säger man vad de ska göra. Och så gör de ju en roll.
Yeah.
Och gör det 9 av 10 gånger bra och gör som man säger.
Mm.
För att de behöver inte ta ansvar. De är ju inte den här karaktären. Just om den säger grova saker eller åsikter de inte själv står för.
Nej.
Så i slutändan så är det liksom regi och hela produkten som kommer ut. Visst, de kommer förknippas väldigt lite med det, men de hålls ju inte till ansvar för det hela.
Nej.
Men en musikartist, den spelar ju ingen karaktär. Den är ju sig själv och sitt varumärke.
Oftast.
Ja.
Det finns ju Dr. Bombay och Mr. Cool.
Exakt. Men i mitt fall, om det är rock popkillar eller poptjejer.
Mm.
Så måste man verkligen gå hand i hand när man gör en musikvideo. Att både
att de,
ja, jag ska gilla den och de ska gilla den.
Mm,
för att,
mm.
Varför ska de ställa sig framför kameran annars?
Men.
Det är deras varumärke.
Jag förstår.
Ja.
Men då kanske vi tackar de vanliga lyssnarna.
Ja.
Vanligt folk tackas nu.
Ja, och tack ni... vanligt folk. Tack ska ni ha.
Och ni som är patrons får höra lite eftersnack, ja. Kan man väl säga.
Gött.
Det var allt för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Adam Hilario.
Fullbordat samtal. Vi glömde en grej.
Ja.
Det är omåttligt populära inslaget.
Vi tar det i Patreon.
Nej, jag tycker vi tar det nu här.
Och klipper in det innan.
Nej, vi avslutar med...
Vi avslutar med det omåttligt populära inslaget.
Välj drycken.
Ja, jag... Nu blev jag törstig när vi var klara. Jag har inte känt det innan. Okej, ska du dra vad du har?
Ja. Vi har Fanta Zero apelsin.
Mm.
Fanta Zero melon. Hard seltzer. Gin tonic. Pina colada. Dry martini. Whisky. Cognac. Vodka. Passoa. Malibu. Amarula cream. Grand Marnier. Häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Ja, jag hoppar ju på kryckor. Jag kör ju bil.
Just det, det kan vi avslöja i det Patreon-exklusiva avsnittet varför du går på kryckor.
Ja.
Det blir en av Europas många cliffhangers.
Exakt, men har du is?
Jag har is.
Men då säger vattenmelon, sa du.
Mm.
Vad var det?
Apelsin, nej. Fanta Zero med vattenmelonsmak.
Vi provar den med is.
Mm.
Ja.
Då tar jag också en Fanta Zero, fast jag tror det finns, om det finns kvar, annars går jag över till apelsinsmaken.
Ja, gött.
Stockholm, Malmö, Göteborg, Motala, Kalmar. Det är några av ställena jag kommer till och kör stand-up. Jag och Anton Magnusson, vi gör några extra föreställningar med vår turné Uppvigling och förledande av ungdom. Och det är sista chansen att se den nu... De brukar ju sälja slut ibland och folk brukar bli lite bittra när de missat showarna. Så gå in redan nu på gardenforce.com och köp biljetter till de showarna ni vill se.
Ja, då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och det är då Fanta i två olika smaker. Jag har apelsin, du har vattenmelon.
Mm. Och fyra isbitar, gott.
Mm. Du gillar det. Jag är lite besviken över djupet i smaken. Jag hade väntat mig en mer intensiv vattenmelonsmak.
Är det zero det här?
Ja.
Tror jag hade varit lite...
Lite fylligare med vanligt socker.
Ja.
Kanske.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Okay.
Men jag tror det är estrarna och sötningsmedel som de hade kunnat gå hårdare på.
Just det.
Men jag tycker ändå den är god.
Ja.
Men vi blev lite, i stort sett att vi avslutar dem med Välj drycken i det här avsnittet. Lite ovanligt. Men i det Patreon-exklusiva så ska vi dels avslöja vad Adam, varför han går på kryckor. Och sen en grej som jag bara kom på att vi inte har pratat om, det är hur du tyckte det var att jobba med Peter Wahlbeck.
Just det.
För honom har vi inte nämnt. Ja, vi har inte nämnt så mycket. Vi nämnde Sören Israel.
Ja.
Det är från avsnitt 2. Men vi ska prata lite om hur du tyckte det var att jobba med Peter Wahlbeck i det Patreon-exklusiva.
Ja, kul.
Mm.
Då ses vi där.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal, patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat.
Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Och jag heter Adam Hilario.
Fullbordat samtal.
Skål.
På riktigt den här gången.